Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det här är ett samtal med filosofen Bengt Brylde som har skrivit väldigt mycket om rättvisa globalt och lokalt i Sverige. Och han har försökt förstå vad det är som vad betyder egentligen ordet och hur kan man använda det för att beskriva det vi ser i samhället och i termer av olika ojämlikheter. Och vi pratade lite grann om vad är det som hände när vi börjar titta mer på ojämlikhet i Sverige i och med segregation och utanförskap. Och man vänder bort blicken från internationella solidaritet och annat som präglade Sverige så mycket under 1900-talet. Det här är ett utdrag ur ett tidigare avsnitt och samtal med Bengt Brylde, och under sommaren kommer vi sända urvalda delar av samtalen som vi tycker är extra intressanta. Och vi återkommer med nya avsnitt av Samtal med Sveiman under hösten med starten 21 augusti. Jag minns början av 00-talet, alltså när politik överhuvudtaget började bli en fråga i min värld. Det var alltså 00-01, liksom. Det var Göteborgskravallerna, det var globalisering och attack och liksom det globala nord och globala syd och så vidare. Och rättvisefrågorna var, i alla fall för en del av offentligheten, en väldigt framskjuten fråga.
Ja, absolut.
Och sen hade vi också ett årtionde där det hände rätt mycket efter det rätt lugna 90-talet, visserligen med Balkankrig, men att sen så var det kriget i Afghanistan och Irak, liksom islamistisk terrorism. Alltså det var mycket fokus på det globala, internationella, stora demonstrationer i Sverige, handlade om liksom Irakkriget och så. Mm. Och sen så kom lite grann världen till Sverige i form av att migrationen blev väldigt synlig i Sverige, och då kanske så att säga den samhällskontraktsfrågan nådde sin peak kanske 2015-2016. Tror du det kan förklara omsvängningen?
Ja, jag tror det är flera saker som kan förklara den omsvängningen. Men det ena är ju att man kanske blev lite trött på de här globala rättvisefrågorna. Men sen är det också, man får också tänka på det, att det inte är liksom helt oomtvistat vad som ska räknas som en global rättvisefråga heller. Ja. För mig är ju de här flyktingfrågorna och migrationsfrågorna, de är ju globala rättvisefrågor. Mm. Medan integrationsfrågan är en social rättvisefråga som ligger på samhällsnivå. Och jag tror att det kan ju också vara en förklaring, va? När man ser att det är svårt med integrationen så lägger man fokus där och struntar i de här stora globala perspektiven och så.
Kan det vara så att rättvisefrågorna i viss mån i svensk, liksom, svensk samtid var lite abstrakta? Alltså det var där borta, och även kanske flyktingfrågan var i någon mån lite abstrakt. Visst, alltså, jag är rätt övertygad om att många människor nog var övertygade om att de största ojämlikheterna i världen är inte inom länder, utan mellan länder. Ja. Och därför var fokus där. Och vad som synliggjordes både, jag tänker med EU-migranter, tiggeri, men även i viss mån liksom migration i övrigt, var att sen fick vi en ojämlikhet i Sverige som synliggjordes av migrationen. För att vi vet ju att sjuktalen är högre i utanförskapsområden och liksom inkomsterna är lägre. Mm. Det sociala och ekonomiska kapitalet är ojämlikt fördelat i det här samhället, och det synliggjordes av just migrationen.
Ja, jag vet inte exakt vad det var som synliggjorde det, men nu är det ju synliggjort. Nu har Cervenka skrivit sin bok och jag har skrivit min bok och andra har skrivit sina böcker om detta. Men det var väldigt, väldigt konstigt att det var så undanskymt under lång tid. Alltså, den här svenska ojämlikheten både vad gäller tillgångar och inkomster har ju liksom skenat iväg mycket mer än i jämförbara länder. Mm. Och det har liksom inte talat om det förrän nu. Och det är klart, det kanske är ett uppvaknande för vissa att shit, det här är illa, så nu måste vi lägga fokus här.
Vad tror du, finns det liksom en återkomst för den mer klassiska jämlikhetsrättviseperspektivet i Sverige som har varit ändå väldigt dominerande under hela efterkrigstiden? Det var ju kanske det som de stora politiska konflikterna någonstans handlade om det. Väldigt mycket fördelningspolitik, fördelning i makt mellan individ och stat var väl kanske borgerlighetens liksom, fråga. Sådär. Och sen så kompletterades det med väldigt mycket internationella frågor på 70-talet, global solidaritet. Men nu när faktiskt Gini-koefficienten, alltså det som mäter inkomst och jämlikheter, börjar dra iväg och Sverige börjar bli ett mer ojämlikt land ekonomiskt. Det tycks ju inte som att den ekonomiska rättvisefrågorna har liksom gjort en storstilad comeback.
Nej, alltså inte i valrörelsen var det ju absolut inte så. Däremot så finns det ju tendenser både inom vänstern och inom socialdemokratin att det höjs röster för en mer sån här klassisk jämlikhetspolitik och sådär. Och att de här andra hjärtefrågorna som vänstern hade under många år, det här med antirasism och feminism och så, va? Kanske även miljöfrågor, de har ju börjat tona ner dem lite grann till förmån för klassfrågor, tänker jag. Jag tycker faktiskt att det, om man återigen går till valrörelsen, så tycker jag också att det var tydligt att de här frågorna lyste lite grann med sin frånvaro. För att den klassiska vänster-högerskalan handlar ju väldigt mycket om, alltså historiskt handlade det ju om valet mellan socialism och ekonomisk liberalism, kan man säga, va? Men i och med att alla har klämt ihop sig lite mer i mitten, så har det ju blivit en fråga om hur höga skatter ska vi ha, hur reglerade marknader ska vi ha, i vilken grad ska vi privatisera. Och där kan man ju se att det parti som har legat längst till höger på den skalan har ju länge varit Centern. Men sen kom ju den här andra skalan, den här så kallade Galtanskalan eller globalism-nationalismskalan, den har ju kommit att
Förklara den för de som inte har helt koll på den.
Så det finns ju en annan politisk skala som handlar om att man är för globala perspektiv och man lägger stor vikt vid miljöfrågorna och man ömmar för hbtq-rättigheter och man ser gärna att homosexuella får gifta sig och så vidare. Och sen har man den här andra polen då, där man är mer nationalistisk, man omhuldar mer traditionella värderingar. Men jag tycker ju att det är väldigt tydligt att det är ju det som har gett upphov till de hetaste politiska känslorna under alldeles för lång tid. Och så har de här traditionella fördelningsfrågorna så har kommit i skymundan. Så jag tycker det är beklagligt också.
Men tror du inte att ett skäl till att de här liksom mer traditionella rättvisegrundade frågorna som du tar upp i din bok rätt mycket, de försvann lite grann just när världen kom till Sverige? Jag brukar tänka på en väldigt viktig på något sätt förskjutning mellan materiella frågor och mer identitetsgrundade frågor. Den första föraningen är ju i 11 september. Men sen Mohammed-karikatyrerna 2004. Att det på något sätt försköt hela diskussionen lite grann. Att helt plötsligt så var yttrandefrihet, kulturrelativism och mångkulturalism var liksom en term som kom upp. Och parallellt med det så hade man ju på något sätt den här, ska man säga, konvergensen, eller de flöt ihop liksom både den här rätt starka feministiska rörelsen som redan hade funnits under 90-talet och även då under 2010-talet den här liksom starka antirasistiska rörelsen. Och även om de såklart också grundar sig i en sorts rättviseanalys så utmynnade det i en sorts kulturkrig mellan dem och borgerliga, liberala, konservativa, vad det nu må vara liksom. Som inte handlade så mycket om just rättvisefrågan utan om någonting helt annat.
Fast det är också en rättvisefråga. För jag tror att, eller det började som en rättvisefråga, tror jag. Om man tittar på vad som hände inom den politiska vänstern, så var det ju redan på 90-talet när vänstern skrev sitt nya partiprogram. Då var det ju det här att klass fick stå tillbaka för en slags analysen skulle stå på tre ben. Alltså det var klass, feminism och antirasism. Och inom socialdemokratin så hade vi Mona Sahlin som ömmade väldigt mycket för de här frågorna också. Så de la ju grunden för någonting. Och deras utgångspunkt var ju diskriminering. Alltså de, och alla de tänkarna, om man nu kan kalla dem för det, de kom ju från en bakgrund där det här klassperspektivet var först självklart. Och så tänkte man att shit, det räcker ju inte med klass. Alltså man måste ju lägga till det här med kön kan vara... Det finns mycket diskriminering på basis av kön, det finns mycket diskriminering på basis av identitet, och vi måste liksom börja tackla de här problemen också. Sen blir det ju väldigt, väldigt beklagligt när man, när det kommer en ny generation och lär sig om könets betydelse och sexuell orienteringens betydelse och etnicitetens betydelse, men som inte kan ett skit om klass. Då blir det ju bara gnällpolitik av det hela på något sätt, när man tappar det. Men jag tycker de la ändå grunden till det som kom sen. Och sen får man inte heller glömma att det fanns en annan intressant diskurs inom den politiska filosofin i liksom länder som Kanada och så, där man pratade mycket om ursprungsfolks rättigheter och så. Och sen kom ju vissa av de resonemangen att föras över på invandrargrupper, vilket ju aldrig egentligen var tänkt så. Så sådana här liberala tänkare som ville ge grupprättigheter åt ursprungsfolk, de ville ju aldrig göra det åt andra minoriteter. Så det var ett hopkok, en riktig röra, gegga av olika idéer som stöttes och blöttes där, tror jag. Mm.
Det är ju rätt intressant att även de här kanadenska tänkarna, Will Kumlicka, sådana personer, men även fick vi under 2010-talet en nästan direkt översatt import av det som man i USA benämner som kritiska vithetsstudier och hela den grejen, som ju har sina liksom intressanta poänger, men den översattes också till, så att säga, den svenska kontexten, som ju i huvudsak är en, liksom ett invandrarsamhälle. Medan studiet i USA var ju lite annorlunda på något vis. Tappade man sina rötter, tror du? Alltså de som mest betonade rättvisefrågan i den här övergången till det här mer intersektionella perspektivet, där liksom etnicitet, kön och allting fanns med.
Jag vet inte om man tappade sina rötter, men man tappade ju någon mening markkontakten, alltså. För markkontakten måste ju vara klass. Mm. Jag tycker att diskrimineringsfrågor är viktiga, alltså. Frågor kring integration och grupprättigheter kan också vara viktiga ibland. Men om man inte har någon kontakt med det här med socioekonomisk jämlikhet och klasstillhörighetens betydelse, så om det liksom är, om det helt saknas, då kan man ju gå väldigt vilse, tror jag.
Är inte det lite av en halmgubbe att säga att klass försvann? Alltså, så, en del när jag pratar med folk inom vänstern så menar de att klass har försvunnit, det är ett perspektiv som försvann, och inte bara det, även så att säga upplevda klasserfarenheten försvann, för att så många inom vänstern blev själva liksom medelklass, urbana, välutbildade, och de själva kunde kanske fortfarande teoretisera om klass, men de hade ingen självupplevd liksom klassbakgrund, eller så koketterade de bara med den. Dels det, men att man säger att jo, men det handlar inte om att klass har försvunnit, det är bara att vi har kompletterat det. Det här är mer fullödig analys. Klassperspektivet och marxismen och dess många andra variationer var allt för på något sätt kanske manligt kodad, när man nu ska beskriva. Stämmer inte det?
Det stämmer fullständigt det du säger.
Har vi inte mer holistisk, rättvis vänster?
Ja, men vilka är vi?
Ja, samhället liksom.
Ja, nej, jag tror ju inte det. Jag tror ju faktiskt att, jag tror inte att vi kan ha hur många tankar i huvudet som helst samtidigt. Det är säkert inte som kollektiv. Vi är dåliga på det. Och jag tror att den här betoningen av feminism och antirasism fick den konsekvensen, särskilt hos yngre människor, som inte hade med sig det där klassperspektivet eller den här kunskapen om hur ojämlika möjligheterna är, beroende på var man växer upp och sådär. De som inte hade med sig det, där är ju risken stor att man kan gå vilse sig.
Du har lyssnat på ett samtal med Zweigman. Producent för den här podden är Isabella Persson och min namn är Adam Zweigman. Varannan vecka kommer nya avsnitt med personer som vi tror kan förklara och belysa vår samtid. Vare sig jag möter meningsfränder eller meningsmotståndare vill jag att samtalen präglas av öppenhet och intellektuell nyfikenhet. Vår tid har ingen brist på korta, gapiga samtal som inget av värde skapar. Vi vill bidra med något annat. Nu tar samtal med Zweigman ett sommaruppehåll. Vi är tillbaka igen den 22 augusti med nya avsnitt. Vi hörs då. Trevlig sommar!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.